Lukas Moodysson är aktuell med sin första diktsamling på 13 år. Det var mörkt i mitt huvud men aldrig i mitt hjärta. Utgiven på Wahlström och Widstrand. Han har ju gjort sig känd som filmregissör, men det var som poet han debuterade, redan som 18-åring. Vi hörde Lukas Moodysson själv läsa Bergkristallen ur nya boken. Musiken stod den danska duon Bremer McCoy för, med pianisten Morten McCoy och basisten Jonathan Bremer. De spelade här sin låt Forenet.
Klockan är 12.
Det är midnatt, här är Ekot. I Frankrike har ledaren för ytterhögerpartiet Nationell Samling, Marine Le Pen, nu kommenterat bedrägeridomen mot henne och flera partikamrater som kom tidigare idag. Le Pen dömdes till fängelse men kommer istället avtjäna straffet med elektronisk fotboja i 2 år och förbjuds också från att ställa upp i presidentvalet 2027. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg såg intervjun med Le Pen under kvällen och kommenterar så här.
Vi kan säga att det var en mycket stridslysten Marine Le Pen som inte accepterar den här domen. Och genomgående är att det här är en form av juridiskt mord nästan på henne. Ja, hon hävdar ju då att den domare som är ordförande i rättegången gör det här för att han inte vill se henne som president i nästa presidentval. Och att man nu ska komma ihåg den här måndagen den 31 mars, denna olycksbringande ödesdigra dag.
Hur tänker Marine Le Pen gå vidare?
Nej, men hon kommer naturligtvis överklaga det här och hon kommer göra det så fort som möjligt. Hon anser att hon inte har gjort sig skyldig till någonting och det måste gå fort för att i den här typen av mål som det är så kan det ta 1,5 till 2 år att överklaga det. Och det är ju då presidentval om 2 år och hon vill ju hinna innan valet börjar så att säga.
Det sa Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg till Johan Westerberg tidigare ikväll. Så Sverige, nästan var tredje ung person har upplevt våld i en nära relation. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten som sammanställt svar från 2000 ungdomar i 9:e klass. Och nästan 1 av 10 som haft en parrelation svarar att de har utsatts för sexuellt och fysiskt våld i relationen. Vanligast var det med digitalt psykiskt våld. Det var Ekot vid midnatt. I studion Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Välkommen till Nattradion här i P1 och i våra grannkanaler. Och Ekot håller oss förstås fortsatt uppdaterade med nyhetssändningar på helslagen och även på sajten och i appen Sveriges Radio Play. Det är nu den 1 april, natt mot tisdag. Harald och Hervor har namnsdag. Och jag som är presentatör i kanalen denna natt heter Magnus Victorin. Och det första jag ska göra den här timmen det är att lämna över till Catherine Zimmermann och Jonas Bonnier i den här återutsändningen från måndag eftermiddag.
Om statistiken på dina yogapass på morgonen skulle bara spridas i sociala medier, Catherine, hur skulle det kännas?
Ingenting, det skulle vara den största gäspningen någonsin. Alltså, den redaktion som valde att publicera det här skulle få så underkänt.
Prins Daniels löprunder, de finns nu spridda på Darknet. Säger jag som om jag visste hur man tog sig in på Darknet. Men det låter spännande, tänker jag.
Jag trodde det var prins Carl Philips
löprunder. Förlåt, det måste ju vara prins Carl Philips löprunder. Kan det finnas prins Daniels? Det vet jag inte. Vi tar tillbaka. Prins Carl Philips löprunder, du har helt rätt. Nu får ju då användarna på Darknet veta vilka dagar under 2017 som då prins Carl Philip hade motit i uppförsbackarna. Jag är inte säker på vad de ska göra med den informationen.
Träffas i små grupper och diskutera hans löparteknik.
Finns det någon information i din dator som du verkligen inte vill dela med omvärlden?
Ja, men jag skulle ju aldrig avslöja det här. Det vore ju som förra gången när jag nästan gav ifrån mig ett lösenord. Jag har lärt mig min läxa.
Klokt. Well, come on inside and we can watch the news and be naked. Maybe that might be fine. Det här var Chloe Kisha med låten Sex, Drugs and Existential Dread. En titel som gör att man kanske ändå måste lyssna lite mer på Chloe Kisha.
Jag känner att du har tillägnat den till mig efter att jag håller på att ställa frågor till dig om meningen med livet och finns Gud. Tack!
Välkommen till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och med mig Jonas Bonnier. Ransom Hub, Katrin. Det heter uppenbarligen gruppen som stal data som vi pratade om. Från appen Sportadmin.
Mm.
Och Ransom Hub har som regel att inte angripa företag i Kina, Nordkorea, Ryssland och ett antal tidigare sovjetstater enligt Dagens Nyheter.
Är det en indikation på vilka de samarbetar med?
Jag bara nämner det. När de inte lyckades pressa pengar av Sportadmin så la Ransom Hub då ut all informationen på Darknet där de väl brukar hänga, kan jag tänka mig. Som ett slags straff, tänker jag. Och i den här läckan så finns regeringsmedlemmar, flera personer ur hovet och kändisar i alla alfabetets färger. Det läckta Sportadmin används av 1700 idrottsföreningar i Sverige. 3,6 miljoner rader information om bland annat 3500 personer med skyddade personuppgifter. Och nu undrar jag, vilken av de här siffrorna är mest intressant? Alltså 1700 idrottsföreningar, 3,6 miljoner rader information eller 3500 personer med skyddade personuppgifter?
Alltså det som är mest allvarligt måste ju vara de som har skyddade personuppgifter.
Mm.
Där kan det ju vara fara och färde om det röjs.
Det finns cirka 28 000 personer som lever med skyddade personuppgifter i Sverige. Och då undrar man, betyder det här att de 25 000 andra inte rör på sig så mycket, inte sportar?
Det tror jag inte att du kan dra sådana slutsatser. Nej. För det är ju så att många av oss som sportar inte nödvändigtvis loggar det på det där digitala sättet.
Det är även så att prins Carl Philips olika aliases avslöjas här. Har du haft några alias kanske?
Jag har ju lärt mig av dig att genom att berätta om mina drömmar så avslöjar jag sånt som jag inte förstår själv. Och vis av den erfarenheten eller informationen som du har delat med mig så tror jag inte att jag överhuvudtaget ska röra mig runt kring alias och vad jag skulle kunna ha för alias eller skulle ha för alias om jag var tvungen att ha ett alias.
Alltså jag tror att alias faktiskt avslöjar väldigt mycket om
människor. Ja, jag menar det.
Och folk försöker hitta något som liksom ändå ligger nära eller som är betydligt bärande. Jag tänker, vad skulle prinsens alias kunna vara? Har du någon...
Jag har inte alls grubblat på det.
Nej, men, det känns ändå sunt.
Ja, ja. Men han har ju sina intressen där för, vad är det, porslin och design och sådana saker. Mm. Han kanske kallar sig för designkillen.
Mm. Jag tänker att prinsen@hotmail.com skulle kunna funka, för då skulle ju ingen tro att det var prinsen@hotmail. Ja, jag vet inte. Vi går vidare. Helgskrällen i näringslivet i Sverige är att Volvo Cars styrelse med omedelbar verkan sparkar sin vd.
Mm.
Förr i världen, då visste ju hela Sverige vad Volvos vd hette. Katrin, vad hette den sparkade vd:n?
Jaha, precis.
Förr i världen så kunde vi svara på den frågan.
Samuelsson är det nya, va, i alla fall.
Så
eller
bra.
Tillfälliga.
Exakt. Jim Rowan får gå på dagen. Meddelades det på söndagens eftermiddag. Det är ju väldigt dramatiskt ändå.
Jag var på teater då, det var därför jag missade.
Ja, exakt. Och 74-åriga Håkan Samuelsson återvänder som vd. I förra veckan, jag ser en trend där, i förra veckan så fick ju James Bond-filmerna nya producenter, bland andra Amy Pascal. Hon är då född 1958, hon är alltså 67 år. Och igår berättade ju Donald Trump att han är lite sugen på en period till då mellan hans 82 och 86 år. Alltså. Är det här med åldersdiskriminering över?
Det vore ju bra om åldersdiskrimineringen var över. Men skulle man inte kunna tänka sig att det finns lite andra faktorer bakom? Alltså jag vill inte paja din spaning. Men Samuelsson ska väl bara sitta tillfälligt innan de har hittat någon ny fast vd. Trump... Ah, han har ju sina bevekelsegrunder, så att jag vet inte.
Nej, det är lite, det är svagt.
Ja. Vi pratar om för anekdotiskt.
Vi pratar om någonting annat.
Det är ju makalöst. Alltså att man kan köpa ett djur på mataffären liksom.
Ah, Visste du det, Katrin, att man kan köpa djur på mataffären? Det här ska handla om Gullefjun och Pricken som vi hör här i bakgrunden. Det är två små kycklingar som bara är några veckor gamla. Det intressanta är att de här kommer från köpeägg. SVT har pratat med Nathalie Eriksson som köpte ägg från mataffären, la dem i en kläckningsmaskin och 21 dagar senare så kom då Pricken och Gullefjun.
Ska hon sen slakta dem för att få superfärsk kyckling eller för att få nya husdjur?
Jag tror att just vinkeln hittills är nog inte slakt. Men
då är det ju gulligt.
Ja, de är gulliga. Men skulle du påverka här din syn på ägg nästa gång du går och köper ägg i affären? Tänker du det kan vara Pricken och Gullefjun?
Mm. Jag kommer från och med nu ha dem i kylskåpet. Jag har under lång tid faktiskt haft dem bara på diskbänken för att det var någon som sa att de behövde inte stå kallt.
Då kanske ska jag göra det. Kläckningsmaskiner. Jag tänker, kan det här ha med Sveriges beredskap att göra? Att alla kan göra sina egna kycklingar?
Nej, men det är väl bra när vi ska tänka mer på hur vi ska hantera det här med föda i händelse av kris eller krig.
Jag tittade, de kostar ju mellan de billigaste 250, kanske de dyraste 1500 kläckningsmaskiner. Så det här är ju fullt möjligt.
Men nu förde du ju då hela historien till det här lite mer obehagliga, det vill säga slakten. Skulle du klara det?
Jag skulle tro jag ha svårt att nacka en kyckling hemma. Men man vet inte vad som händer. Jag tycker vi ser påsken an med denna nyhet och inleder dagens program. Katrin, jag föreslog ju att vi skulle försöka ransonera Trump-relaterade nyheter här i talkshow. Och ha som gräns att prata Trump högst var tredje, fjärde dag kanske.
Det har vi misslyckats med.
Ja, och du var ju inte ens entusiastisk över det när jag från början. Men jag tänker så här,
det var mer realismen i det hela som
nu
jag
frågasatte. Nu är det fjärde dagen, tänker jag. Vill du lätta ditt hjärta? Är det någonting du känner att du behöver prata om?
Om vi ska se vad som hände i helgen så tror jag att det som jag fastnade mest för var att jag tyckte att det var ett genidrag av Alexander Stubb att spela golf med Donald Trump. Mm. För att han ju älskar sin golfbana, sannolikt är på ganska gott humör och att det är en smart väg in för att ha dialog med presidenten att spela golf med honom.
Ja, nej men verkligen. Så länge Alexander Stubb har en ganska hög handikapp, det tror jag är viktigt.
Nej, de spelade ihop.
Ja,
jag kollade
det
upp
deras,
det där för att jag tyckte det var dåligt i rapporteringen vem som vann och sen tror jag att det var så att de faktiskt spelade ihop och mötte några andra.
Smart. I floden av sensationella uttalanden från Vita huset så har det varit svårt att förutse vad som faktiskt kommer att påverka oss. Det har ju rapporterats som en sorts utrensning av mångfald, jämställdhet och inkludering i näringslivet. Det har vi talat om. Men vad som kanske inte är lika känt är vad som händer inom den medicinska forskningen. NIH, Katrin, vet du vad det står för?
Nej.
National Institute of Health, det är NIH, som i sin tur består av 27 olika institut och sysselsätter hundratusentals forskare. Huvudkontoret ligger i Maryland, precis 20 minuter från Vita huset. Och man är världens största offentliga finansiär av medicinsk forskning. Där har man stoppat 400 projekt bara den senaste månaden. Klimatforskningen läggs ner, rapporteras det. All forskning som har med att göra med covid-19 och coronavirus har upphört på en direkt uppmaning från vaccinskeptikern Robert F. Kennedy, USAs nya hälsominister. Och nu är många forskare som fruktar att man kommer slå ner på mRNA-vaccinen och strypa pengarna. Flera anonyma källor inom NIH ombads den 6 mars att sammanställa listor på de som jobbar med den här tekniken och skicka in utan att egentligen förklaras varför. Och det har inte utfärdats något totalstopp, men de anställda börjar bli nu nervösa och oroliga över finansiering, och det är lite inofficiellt så ges rådet att de som ska söka pengar inte ska nämna mRNA i sin ansökan. Välkommen till talkshow, Matti Sellberg, professor i biomedicinsk analys.
Tackar.
Matti, vad tänker du när du hör det här?
Ja, det är ju ganska oroväckande, och man ska ha klart för sig att det pågår oerhört mycket forskning runt mRNA just som cancervaccin och vanliga vaccin och all typ av genomföring. Och man måste ha klart för sig en stor del av den amerikanska biotech-industrin bygger just på den här teknologin och håller på att expandera fantastiskt sedan covid-pandemin. Så att det är lite svårt att förstå.
Och för den som inte då omedelbart vet vad mRNA-forskning är och innebär?
Ja, det är alltså mRNA är ju en budbärarmolekyl in i cellen som överför DNA-informationen till protein. Och det här protein, det är ju det sen som kan bli vaccin eller ett enzym eller typ någonting som kroppen behöver. Och den har ju fått ett oerhört genomslag genom den här covid-vaccinen. Och man applicerar den här teknologin som är oerhört kraftfull på väldigt många olika fält. Så att det är någonting som vi kommer att se väldigt många nya läkemedel som är baserade på mRNA närmsta 10 åren.
Och att ett sånt här rykte då börjar spridas att någon från NIH inte säger rent ut men säger det vore nog smart om du tog bort det ur din ansökning och sånt där. Hur stor påverkan får det tror du?
Ja, jag tror att det kan få en väldigt stor påverkan. Och jag menar, Nature publicerade ju en liten undersökning de hade gjort där 75% av då forskare i USA kan tänka sig att flytta på sig, kanske hitta ett annat land. Och jag tror att det är framförallt kanske inom de utsatta områdena, och vi får väl hoppas att just mRNA och genetiskt material inte blir det, för att USA är en driving force i det här, men det, så att det vore ju hemskt olyckligt.
Men är det så att mRNA är ett rött skynke för vaccinskeptikerna? Är det därför som man eventuellt då kommer att dra in forskningsmedel till då?
Ja, jag kan tänka mig att det finns en koppling till det där, i och med att antivaxxers var väldigt aktiva just mot mRNA-vaccinen mot covid. Så att det är inte otänkbart att det kan finnas en koppling där.
Och för där har ju talats om, vi har läst om alltså väldigt tidiga studier visserligen, men där det finns till och med diskussioner kring att du kan hitta ett vaccin mot vissa typer av cancer via den här sortens forskning. Stämmer det?
Ja, oja. Och det finns alltså ett amerikanskt företag som heter Moderna som då var med och tog fram ett av covid-vaccinen. De har kommit väl, de är nu inne i fas 3-studier på cancervaccin, och de är oerhört lovande, den här typen av studier. Och just mRNA har en väldigt, troligtvis en väldigt stor plats i att kunna behandla cancer framöver.
Det låter ju galet det här som om man å ena sidan känner att här finns det en ny typ, för det här är ju ganska, det är en ny forskningslinje det här med DNA-forskningen, eller?
Ja, den är inte så ny, men den har exploderat de senaste, alltså från man kunde förstå att det är möjligt att göra storskalig produktion av mRNA. Det visste man inte innan. Man visste att man kunde använda det och i små skala och i små studier. Men nu vet vi att vi kan använda det globalt. Och därför så har det fått det här oerhörda genomslaget.
Mm. Och å ena sidan då, och till och med cancervaccin, cancer som vi har forskat på runt hela världen för miljarder så länge. Och sen finns det någon slags idé om någon, kanske ett genombrott. Och sen finns det då en hälsominister som ju då upplever att man inte ska hålla på med det. Det verkar så svårt att förstå.
Ja, jag menar det är ju vetenskap drivs av reproducerbarhet. Det vill säga att du gör en sak och sen kan du upprepa det igen och igen och igen och du får alltid samma resultat. Då har det blivit fakta. Mm. Och det är ju fakta som måste vara det som driver oss och som gör vi fattar beslut på. Det vill säga att vi vet att det här fungerar, vi har testat det och då kommer vi använda det. Det är ju fakta som måste vara grunden för hela vårt agerande.
Jag tänker att det här får ju internationella konsekvenser långt utanför USA, eftersom USA ju har drivit den här utvecklingen och forskningen väldigt tydligt. Och som du sa tidigare, den här undersökningen som då är gjord, det är 1400 forskare som har svarat på frågan och 75% är då redo och säger sig vara redo att flytta från USA. Vad tänker du om det?
Har du gjort i ordning skrivbord, labbsalar? För att kunna ta emot dem.
Alltså vart tar de vägen?
Jag tror att det här kommer få ganska stora konsekvenser. Ja. Och jag tror att inom Europa och även i Asien så tror jag att man förbereder sig på möjligheten att ta emot de här forskarna. Det är ju inte bara de som tänker nu att du kanske är 30 år, du har jobbat och gjort, du har doktorerat i USA och så har du forskat lite till och så tänker du en karriär där och så märker du att det kanske inte blir just här och då söker du någon annanstans, och forskare är oerhört innovativa liksom, per definition. Och det gäller ju också hur de ser sina karriärer. Så att de vänder ju väldigt fort. Så att det här kan gå väldigt fort. Och det, Europa tror jag står redo och ta emot många av de här som inte hittar någon liksom, plats i USA. Och säkerligen i Asien också.
Och då känner man som svensk, känner man direkt. Hur vill vi ha hit dem och i sådana fall hur får vi hit dem?
Vi vill absolut ha hit de bästa. Ja. Det är utan tvekan. Va? Och det nu finns det ju stora utlysningar till exempel via Vetenskapsrådet och de är ju, i tiden ligger de ju fenomenalt. Va? Mm.
För då måste ju Sverige kunna slanta så att de ska kunna fortsätta att bedriva sin forskning.
Ja, ja precis. Och det är ju, har man bedrivit framgångsrik forskning i ett antal år så är det ju väldigt troligt att man kommer att göra det framöver också. Och det är ju den typen av forskning vi vill stötta.
Mm. Men får man som forskare ta med sina forskningsresultat hur som helst? Det kan inte vara så att den institution där man har bedrivit forskningen äger resultaten?
Jo, de som är genererade på det stället äger dem. Sen kan man ju då utveckla den forskningen, ta fram nya resultat och driva en egen linje. Och det finns inga hinder för. Men kommer man från ett bolag, då är det betydligt större restriktioner.
Matti, du ska, om jag förstår rätt, iväg på en vaccinkonferens i USA.
Ja, just det, i Washington.
Hur känns det? Det känns
jag ser inga problem med det. Det är oerhört nyfiken på de nya data som kommer att presenteras. Så att jag ser fram emot det.
Ja, men, och det tänker man att det måste finnas en del av den här forskar, liksom communityn som pågår alldeles oavsett det här. Men de här forskningsbidragen som då kommer från NIH, hur viktiga är de? Utan dem så kan man helt enkelt inte fortsätta forska lika effektivt.
Ja, alltså för många forskare så är de är helt beroende av NIH. Mm. Så att det är ungefär som om Vetenskapsrådet och Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden samtidigt skulle sluta och betala ut några pengar. Kan få förödande konsekvenser då inom vissa områden, självklart.
Men när forskningen blir så här politiserad på en konferens, så känner du dig fri att säga ditt hjärtas mening?
Ja, nej men jag tror att folk vågar säga det liksom det sin uppfattning, därför att det vi inom vetenskapen, det vi rapporterar, det är våra observationer, det vi uppfattar som vår kunskap. Och det är det vi ska presentera, det är det vi ska diskutera och ifrågasätta. Det är vad vetenskap är.
Avslutningsvis, att i förlängningen, vi är ju väldigt tidigt i det här och Trump har ju varit där i 2 månader och mycket kan förstås hända. Men man tänker att om en sån stor del av de här mest framstående forskarna redan nu är liksom redo att söka sig utanför USA, så kommer ju deras forskning att kunna fortsätta. Så att mänskligheten kommer kunna ta del av det här förhoppningsvis på samma sätt, men Amerika kommer ju bli frånkört helt enkelt. Ser du det här eller är det alldeles för tidigt att spekulera i sånt?
Det är alldeles för tidigt att spekulera i det, men det skulle det här fortsätta och det kanske blir mer utbrett. Det är uppenbarligen så att de kanske ändrar prioriteringarna. Som fråga så är det kanske andra fält som blir mycket mer framgångsrika om man satsar på USA, men det får vi ju se helt enkelt.
Mm, det får vi. Tack så hemskt mycket Matti Sellberg för att du kom till Talkshow för att prata om vad som just nu pågår lite under radarn än så länge inom medicinsk forskning.
Den amerikanska dominansen på Nobelprisfronten kanske kommer att förändras. Alltså om man vill se någon liten ljuspunkt.
Det är bra att du ser de positiva tecknen i tiden. Vi lyssnar till Espresso. Låten som fick Sabrina Carpenter att förra året förvandlas från ett löfte till en av världens mest spelade artister. På torsdag kommer hon till Sverige med 2 spelningar i Stockholm på torsdag och fredag. Ska du gå, Katrin?
Jag har inga biljetter.
Men du har koll på Sabrina Carpenter?
Jag har precis köpt biljetter till Tåström idag, om det är en indikation.
Men då kommer du lära dig någonting, tror jag nu. Sabrina Carpenter, hon föddes 1999 i en liten stad i Pennsylvania, yngst av 4 systrar. Hennes mamma var och är kiropraktor, pappa säljer och reparerar röntgenapparater. Och Sabrina bestämde sig enormt tidigt för en artistkarriär och hoppade av skolan och tilläts hoppa av skolan och bli homeschooled, som man kan göra i Amerika, redan som 10-åring.
Det var väldigt tidigt.
Om din 10-åriga dotter hade kommit hem och sagt att hon ville spela in lite löjliga filmer med mobilen och hon hann inte riktigt med skolan, så...
Så hade jag sagt nej. Inte bara för att man inte får hemskola sina barn i Sverige, utan för att jag hade tyckt att det var tidigt för ett sånt drastiskt karriärval.
Ja. Sabrina var...
Men det gick ju bra uppenbart.
Ja, men verkligen. Hon var ju den enda av systrarna med den här ambitionen. Jag tänkte att hennes tre äldre systrar, då kanske föräldrarna tänkte att man kan liksom, en kan gå till spillo på något sätt. Pappa byggde i alla fall en liten inspelningsstudio åt henne under trappan, så där som i Harry Potter. Och när hon var 12, Sabrina, så skriver hon ett kontrakt med Disney om att göra 5 skivor. Hon hade då deltagit i någon talangtävling där hon kom på 3:e plats och fick träffa Miley Cyrus, som var en förebild.
Ja, men jag tänkte precis på Hannah Montana, Miley Cyrus.
Mm. Tänker rätt, tror jag. Välkommen till Talkshow i P1, Kajsa Heidel, kritiker och musikredaktör på DN Kultur.
Hej och tack så mycket.
Kajsa, hur är du peppad på att gå på konserterna på torsdag fredag?
Ja, men jag är nyfiken, ska jag säga, på vad det här ska bli för någonting.
Det här var ju så att mellan 2012 och 2019 så släppte då Sabrina Carpenter 4 av de här albumen som hon var tvungen att ge ut utan att riktigt kanske hitta sin egen röst. Och så 2022 så kommer albumet Emails I Can't Send med en låt som heter Nonsense. Och där hittar hon kanske den speciella tonen som ledde framåt. Vi kan lyssna precis på avslutningen på låten Nonsense. This song catchier than chicken pox is. I bet your house is where my other sock is. Woke up this morning, thought I'd write a pop hit. How quickly can you take your clothes off, pop quiz? Berätta, Kajsa, vad är det här för fniss?
Ja, det är ett väldigt fritt och lekfullt fniss. Jag tycker att det kanske är lite taget ur sin kontext här då, men det handlar väl väldigt mycket på den här skivan och framförallt på den här låten, att hon hittar sitt historieberättande om sig själv och sina liksom förälskelser och hjärtekross och så vidare. Men hon berättar liksom väldigt mycket utifrån sig själv. Sen tycker jag att det är så kul att det är så intelligent låtskriveri fast förpackat i någon slags dum, tramsig förpackning. Och det här slutet är väl ganska talande för det. En sak till om det här slutet är ju också att den fick spin, den här låten, för att hon förändrade slutet under varje konsert. Så att hon freestylade fram ett nytt slut. Jag tror hon har gjort liksom uppemot 800, eller, nej förlåt, det kan inte stå. Men kanske 80 olika slut på den här låten. Eller på slutet just. Och att de skulle bli ganska snuskiga också, som hon körde då live. Alltså, hon är bara liksom lekfull och kul.
Mm. Och det där med texterna, för ibland så tänker man, vi pratade ju Taylor Swift hela förra året.
Framförallt du.
Framförallt jag. Men då så tänker man att just texternas betydelse när vi som icke-engelsktalande hör en engelsk låt, så blir ju texten bara något som bär en melodi. Mm. Men de blir ju så viktiga, och så även för Sabrina Carpenter.
Mm.
Den här skivan som hon gjorde, den heter Sweet and Short. Och Sabrina Carpenter är ju short, tveklöst. Hon är 1,52 lång.
Ja.
Det är väldigt kort. Och söt.
Och väldigt sweet.
Och väldigt sweet. Mm. Men samtidigt...
Jag associerar lite till... liksom tänker en väldigt ung Dolly Parton.
Ja, hon har anledning. Ju till och med gjort en duett med Dolly Parton.
Jaha, när jag ser henne bara så tycker jag att det är någonting som...
Och det är någon fantastisk, om man googlar på Dolly Parton och Sabrina Carpenter, så deras första möte i studion, när de båda blir lika lyckliga över att se att de är båda lika...
Man måste titta i spegelbild.
Korta, exakt.
Ja, men för det är också det långa, böljande, blonda håret och någonting i uttrycket.
Ja, men verkligen. Även en Sweet and Short, då innan det här, inför det här albumet, så bläddrade hon igenom då en massa herrtidningar från 50- och 60-talen och förklarade att hon blev inspirerad av bilderna på kvinnor som verkade väldigt starka men som också var hyperfeminina. Och säger hon, och jag tänkte, om hon på bilden bara sa vad hon egentligen tänkte. Hon säger också att på albumet så står ju då på 2 ben. Den ena är den här superhitten Espresso som vi hörde inledningsvis och som alla väl har hört. Och den andra heter Dumb and Poetic. Kan du lyssna bara jättelite på den? You're so dumb and poetic. It's just what I fall for. I like the aesthetic. Every self-help book you've already read it. Cherry pick lines like they're words you invented. Cold star for highbrow. Vad gör den här låten så viktig för Sabrina Carpenter?
Alltså, dels är det ju en motpol till den här väldigt superpoppen på Espresso som har blivit den stora hitten. Men den här är ju liksom mer introspektiva, akustiska balladen och sådär. Men sen tycker jag att också i den här låten och också mycket på hela skivan så skriver hon ju och berättar om sitt dejtande. Liksom, både lyckade och misslyckade exempel. Och i det här fallet så är det ju ett misslyckat exempel där hon beskriver om liksom en kanske man som hon inte får fatt i liksom, som vad är det, alltså det är så roliga texter hon sitter och jerking off till Leonard Cohen och alltså, hon beskriver en sån extremt rolig karikatyr. Nej, det är ju barnförbjudet där. Men också så här, att det roliga dissar liksom, genom hela texten. Hon säger bland annat att han, den här mannen, ska save all your breath till din floor meditation. Alltså, ni förstår, det är liksom nästan en sån här Love is Blind-Ola-typ som hon sjunger om i den här låten.
Hon blandar ju stilar väldigt friskt på den här skivan. Ofta så tycker man ju att hon pratar om att artister hittar sin stil. Mm. Och det brukar ju betyda att man liksom kan kategorisera dem, och kanske speciellt i Amerika, att genre är viktigt. Men hon är liksom i alla genrer. Hur kommer hon undan med det?
Ja, men jag tycker nog inte att jag håller med om riktigt om det. Så musikgenre är ju mer och mer så här, skulle, alltså genre, vad är genre? Det har liksom lösts upp i någon slags moln av pop inom bred bemärkelse. Så att jag tror att hon liksom hoppar mellan country till liksom jaktrock, till pop och så vidare. Det är nog ganska synonymt med ganska många andra artister, popartister. Men det man menar kanske med att hon har hittat sin stil, det är att hon har hittat sin språkliga stil. Hon skriver ju sina låtar själv tillsammans med andra förvisso, men hon har ju ändå hittat ett berättande som inte har funnits där tidigare, men ett mer, vad heter det, confessional, alltså hon
bekännelser
exakt, som också är hämtade utifrån sig själv och hennes datingliv. Så att jag tror att det är där man menar att hon har hittat sin stil snarare än att hon har hittat en viss genre, för att hon har ju uppriktigt sagt inte hittat en genre, tycker jag, på den.
Nej,
här
precis. Och så tänker man att det finns ju, och sen när man talar om henne så finns det liksom någon kombination som är speciell av väldigt barntillåtet som vi var inne på, och gulligt och hyperfeminint och sådär, och sen så väldigt barnförbjudet samtidigt. Finns det några andra artister som har den där mixen? Alltså vad är det speciellt för henne just?
Ja, alltså jag tänker bara, jag läste lite nu från turnén som hon är ute på nu. Hon, bland annat ska hon ju hålla på att testa massa olika liksom sexställningar. Hon ska liksom introducera en ny sexställning i varje stad. Så att till exempel när hon spelade i Paris så gjorde hon en sån här Eiffeltornet sexställning och så vidare och så vidare. Ja, där är ju det barnförbjudna.
Nyfiken på, gör hon det ensam eller plockar hon in någon annan?
Ja, jag tror att
det
är någon dansare där. Ah, okay. men hon är ju lättklädd. Hon spelar ju på sex och det är ju inte något nytt. Jag tänker också, alltså, det här är ju att som kvinnlig popstjärna anspela på sex, det är ju lika gammal som Madonna liksom. Och det är klart att föräldragenerationen satte var de än satt i halsen. Men de blir förvånade. Så att egentligen så tror jag inte att det i sig är något speciellt. Men det jag tycker är intressant är ju att det både är barntillåtet, alltså väldigt Disney-gulligt som man får en bild av henne kring då. Men att det också innehåller de här ganska snuskiga liksom, texterna. Men så där är väl nästan Miley Cyrus då som ligger närmast, som gjorde den här Wrecking Ball-turnén och så vidare, som bröt sig fri från Disney-bojorna, ni vet. Hon var ju också en barnstjärna då.
Som red på den här stora betongklossen naken.
Ja, just det.
Är det en inbildning, kan jag säga, eller liksom kommer i musikindustrin nu väldigt många unga kvinnliga artister som på något vis ersätter de där rockbanden som knappt finns kvar, och även de där rapartisterna som dominerade listorna för några år sedan? Men, eller är det bara jag?
Det är så roligt att vi pratar om det här veckan efter att Kent har spelat för typ en kvarts miljon personer, men absolut. Ja, men
alltså, jag vill bara påpeka att Kent slutade för ett par år sedan, kan man säga.
Och det var väl en tillfällig comeback, exakt.
Jo, men alltså, du är ju något på spåren, för att jag tycker snart, eller jag skulle säga så här, att 2024 då, det året vi har lämnat bakom oss, det var ju ett ganska exceptionellt år. Det var många kvinnliga popstjärnor som det handlade om. Dels Taylor Swift förstås och hennes Eras Tour som var världens mest inkomstbringande turné. Sen var det också Charlie XCX, Brat-skivan som alla pratade om hela sommaren och långt in på hösten. Och så var det då Sabrina Carpenter och Chappell Roan faktiskt som båda fick sitt stora genomslag förra året. Men sen är det väl också så här att om man tycker att det känns som att det är mycket kvinnliga popstjärnor och mycket kvinnor, så brukar det ju ofta handla om att det bara, ja, det börjar bli lite mer jämlikt då, helt enkelt. Så jag vet inte, och jag tycker inte att det finns så tydliga tecken på att just det här året skulle vara så kvinnligt dominerat än så länge, även om Lady Gaga precis släppte skiva.
Nej, precis. Kent är ett väldigt roligt exempel på vad killarna gillar, helt enkelt. Mm. Ett band som upplöstes för 8 år sedan.
Och Thåström som är ute på turné nu.
Ja, verkligen.
Morris kommer ju även tillbaka nu i sommar.
Okej, okay. Så att det är kvinnor som är under 30 och män som är över 70. Där har vi det, helt enkelt. Mm. Men det kan väl funka. Det sägs ju att många som har sett Sabrina Carpenter på scen, det är först då man verkligen förstår vad som pågår. Showen fick 5 av 5 i Guardian. Vad känner du, Kajsa? Vad väntar du dig på torsdag och fredag?
Ja, men jag tror att man verkligen man kan uppleva henne i musiken, alltså man kan uppleva henne på skiva och så vidare, men jag tror att liksom allt det visuella kring hennes persona, det kan man bara uppleva om man ser det live. Och jag tror att personen är så stor del av hennes nya karriär eller nya bygge, det här med att, som vi pratade om, att hon anspelar på någon slags 50-tals hemmafru eller en pin-up-tjej eller någonting, men att hon ändå drar det där ett steg längre och gör det roligt. Alltså det är inte nytt liksom. Det är inte nytt att en kvinnlig popstjärna leker med sin sexualitet och ska ta tillbaka den och så vidare. Och det är ju också väldigt, alltså väldigt heterosexuell musik, kan man säga. Det är en heterosexuell värld hon målar upp då. Men jag tror bara att vi kommer förstå henne mycket mer när vi nu går dit och ser henne på torsdag och fredag. Och vi kommer framför allt förstå hela hennes briljanta humor. Liksom. Det är ganska få popstjärnor som är så roliga som hon är.
Och där kanske var det viktigaste i hennes, att just hon har blivit så framgångsrik just nu. Tack, Kajsa Ädel, för att du vill komma och prata Sabrina Carpenter. Vi lyssnar lite på min favoritlåt som avslutning. Love is Blind Sverige, säsong 2 är inne på upploppet, Katrin.
Jag har sett alla avsnitt.
Det är bara återträffen som återstår. Det meddelades idag att den sänds den 3 april. Och ett av paren som har stuckit ut, som ju Kajsa Heidel alldeles nyss pratade om, det var ju Ola, helt enkelt. Den andliga Ola och den avslappnade Millie. De är ju inte med längre.
Nej, det blev så mycket tråkigare när de, spoiler alert,
ja,
försvann,
ja,
för att han gjorde slut.
Han är ju en karaktär, det måste man ju ändå konstatera. Mm. Han bär runt kristaller som talar till honom, och han öppnade ju hårt med att säga att han hade hittat kärleken till sig själv och nu var han redo att dela den.
Mm. Och så fort han är nära en klipphäll så tar han av sig strumporna för att känna sig grundad.
Ja. Ja, är det något som du kan relatera till?
Nej, men jag har verkligen mött hans typ i yogavärlden.
Ja.
Alltså, den är ju full av människor som är sökande.
Ja, nej men verkligen. Och det fruktansvärda eller det märkliga här, det är väl att han har blivit otroligt uthängd som en obehaglig person. I en amerikansk podd som jag hörde i helgen, som inte har något med Sverige att göra, så tar man nu Ola som ett exempel på den värsta, den liksom läskigaste personen i Love is Blind någonsin, och så här. Väldigt, väldigt hårt. Tror du att Ola själv förstod när han var med om det här att han skulle provocera så här mycket?
Jag tror inte det. Jag har ju ingen närmare kunskap om hans bakgrund, men utifrån då den yogavärlden där jag har doppat en tå, om han rör sig i de kretsarna så är det ju jättemånga människor som talar om att de ska vara grundade, att de ska hitta kärleken till sig själva och bära runt på en kristall för att hitta, inte vet jag, styrka eller närvaro. Så att jag tror faktiskt inte att han förstod vilket hat, vilket fruktansvärt hat som skulle välla mot honom.
Och vad gör man nu? Om man upplever att man är mitt i denna storm. Alltså, hans kompis där, Bea, som kom in ett tag, har ju lagt ut videos där hon ber om ursäkt och så här. Är det så man ska hantera det här, tror du?
Nej, men han ska väl inte behöva be om ursäkt för att han är en sökande människa.
Nej.
Vet du vad jag hoppas? Jag hoppas att han är på ett retreat någonstans långt borta där alla var tvungna att lägga sina mobiltelefoner i någon liten låda så att han faktiskt inte vet hur hatiska kommentarerna och krönikorna är. Förstår du att gå in i ett sånt här projekt? Jag tror inte man förstår vad det är man utsätter sig för. Och om han dessutom kommer från en värld där kanske alla pratar lite så här. Chock! Mm. Nej, men jag tycker att det är hemskt.
Jag tycker att det är fint, för att vi vill ju vara lite konträra ibland i det här programmet, och det där är ändå en konträr åsikt. Att Love is Blind fortsätter att skapa rubriker och reaktioner är uppenbart i varje fall. Och det är ju om reaktioner vi ska fortsätta prata i talkshow idag. Mycket är ju sig likt sen jag tog studenten, Katrin. Nu tänker du 50-tal, men ja, det är ju ändå inte riktigt.
Det är du som säger det.
Man skulle ha toppbetyg och då så skulle man ta dem för att komma in på läkarlinjen eller juristlinjen eller på handels, någon handelshögskola, och kom man inte in där så kunde man lika gärna göra som jag och anmäla sig till lite enstaka kurser och vara lite vilse och sådär. Men på den tiden, i mitten på 80-talet faktiskt, så fanns det ytterligare en möjlighet, och det var reklamskolorna.
Mm, fanns inga som var så coola som de som hade gått på de här reklamskolorna.
De hade ju precis etablerat sig och det var snart lika svårt att bli art director eller copywriter på en reklambyrå som att bli ortoped eller kirurg på något sätt. Men det var coolare. Det var absolut coolare. Till reklambranschen så sökte de smarta och ambitiösa och kreativa personerna, och det var ju där man också kunde bli rik. Lika rik som om man hade byggt ett Minecraft eller ett Spotify idag.
Ja, ja. Det minns jag också. Och de hade oftast också väldigt cool klädstil.
Ja.
Det var något ouppnåeligt över de här reklamerna.
Ja, lite svart då, va? Var inte svartklädda? Nej.
Ja, men bara du vet så här, kanske skor från London som man inte kunde hitta i Stockholm och sånt.
Förlåt, skor från London tyckte jag var väldigt roligt. Det var... Ja, nej, absolut. Skor
det var
från
före
London.
Internet, om ja, man inte verkligen kunde beställa sådana saker.
Alltså, all respekt för skor från London. Ja, successivt i varje fall så händer grejer. Från att man kom tidigt till bio för att se reklamfilmen, för det gjorde man ju. Man gick liksom en kvart innan. Så blev reklamfilm sen något som saboterade långfilmerna på TV4. Och idag så scrollar vi ju liksom reptilsnabbt förbi reklam i mobilen, medan influencers och AI påverkar vår konsumtion mer än vi kanske förstår eller vill. Vad var det som hände, undrar jag. Välkommen Frank Hollingworth, reklambyrån Kings grundare och creative director. Kanske mest känd för ICA-Stig-reklamen, eller vill du hellre bli presenterad som känd för någon annan reklam?
Nej, det går bra. Ja. Det var någon som sa, varför ser Frank så gammal ut? Han är pappa till ICA-Stig.
Och vet du vad? Det sjuka med det här, när jag tittar lite på ICA-Stig, det är att jag insåg att 2007 så utsågs ICA-reklamen till den längsta reklamserien i historien.
Mm. Okay. Och häromdagen gjorde vi det 1000:e reklamfilmen.
Ja, då har vi.
Men jag undrar också, hade du coola skor från London eller motsvarande på 80-talet?
Jag kommer inte ihåg.
Från London tycker jag bra. Men du började ändå, när du började i reklambranschen, Frank, berätta, du kände du att det var den hetaste branschen? Var det därför du var, liksom, det fanns något väldigt attraktivt med branschen i sig?
Sanningen är den att jag ville nog egentligen bli uppfinnare, eller jag trodde att jag ville bli uppfinnare. Och det där var en bransch som, där man fick hitta på saker och liksom uppfinna grejer. Fast inte uppfinningar på det sättet som vi tänker oss. Så därför så drogs jag nog dit.
Mm.
Och just den byrån, Brinfors på den tiden, den leddes ju av en man som heter Leon Nordin. Och han hade några årtionden tidigare just uppfunnit en massa saker. Sedelräknaren och ett ankare som alltid fastnar och sådana grejer. Så att det var därför, tror jag, faktiskt som jag drog mig dit.
Ja, uppfinnare var ju någonting som på alltså det är en härlig, det var slutet på 1800-talet så var ju uppfinnare lite grann som tech-entreprenörer idag, att man då skröt man ju med att man var uppfinnare. Jag har alltid känt att det där var en bra tid.
Och jag tycker också jag har träffat en del reklamare i mitt liv som egentligen hade konstnärliga ambitioner.
Ja, och så var det ju. Jag tror att på den tiden så om man visste att man ville jobba med något kreativt men inte visste exakt vad, så sökte man sig till reklambranschen. Och så kanske man slutade som musiker eller skådis, vad vet jag. Men det var ett bra sätt att börja i alla fall. Man fick betalt och kunde ägna sig åt det kreativa.
Och det här är vad vi pratar om i Imperfect. För att idag så känns det inte alls som det ser ut så här. Utan idag är reklambranschen en bransch i kris, skulle du säga, eller?
Ja, det tycker jag nog att det är. Vi har liksom lite glömt bort att reklamen i första hand måste vara underhållande och engagerande. Och vi har ju fått konkurrens. Jag menar, det är ju rätt många underhåll... Alltså, en kossa som kör motorcykel och dricker öl konkurrerar med att en reklamfilm ska berätta eller informera om att du kan byta ruta på din bil. Det är svårt att konkurrera med det. Så reklamen måste bli mycket mer underhållande och engagerande, tror jag. Mer än vad vi var förut, liksom.
För att reklamen har ju alltid varit, alltså det var ju som sagt vad vi sa, det att vi kom ju tidigt på reklamfilm, och de reklamfilmer som man kommer ihåg är ju alltid de roliga, de liksom så. Men så att det känns som att den har alltid varit så, men i det här medieklimatet som finns där det ändå går väldigt mycket snabbare idag än vad det gjorde igår, så kanske inte samma yta finns att berätta de där historierna. Eller tycker du att generellt, om man tittar på till exempel på Super Bowl-reklamerna, som ju är den reklamyta som är dyrast i världen varje år. Tycker du att kvaliteten på de filmer som visas idag där jämfört med för 10 år sedan, är den betydligt sämre idag, tycker du?
Ja, det tycker jag nog att den är. Alltså, det finns ju undantag hela tiden. Men generellt sett så tycker jag nog att reklamen är mindre underhållande, och därför så är det inte lika många som snackar om den, utan de snackar hellre om någonting annat. Och det tror jag, vi är liksom nu på rock bottom. Nu måste vi börja liksom göra kreativa revolutioner nummer 2.
Men beror det på att reklamvärlden inte lockar de vassaste eller kreativaste hjärnorna längre då?
Det tror jag inte. För det, jag tror inte att bristen faktiskt är där. För att de smartaste eller briljantaste människorna som vill jobba med reklam, de jobbar med reklam. Jag tror att det kan ha att göra med att vi det finns liksom för mycket algoritmer och data som ska berätta vad man ska göra för att nå människor. Så här ska du göra för att få klick, så här bör du göra för att någon ska se din film, du måste börja med en, och det funkar inte så, utan reklam är i grunden övertalning, och övertalning är ingen vetenskap, det är en liksom konst. Alltså det låter, det är inte konst så, men det är en konstform. Det är en konst att kunna övertala någon. Och det tror jag vi måste ta tillbaka och köra med på magkänsla.
Och hur tappades det bort?
Ja, det har ju tagit ganska lång tid, men jag tror att det har att göra med att vi först så digitaliserades, alltså när jag började i den här branschen så tjänade ju branschen pengar på att producera reklam. Det vill säga originaler som klistrade rubriker och sånt där, och som skickades det till tidningar och så trycktes det. Sen när min generation tog över i början av 90-talet, då började vi i alla fall ta betalt för idéerna. Och de idéerna blir ju inte alltid reklam, utan de kan ju också bli en produkt eller en tjänst eller en affärsidé. Och där någonstans så har den här reklamen gått förlorad, tror jag, för att ja, man förlitar sig för mycket på data och logisk verksamhet.
Är det kunderna som kräver data? Eller ja, alltså vem är det som insisterar på...
Ja, jag vill inte slänga kunderna under bussen faktiskt. Men vi,
det verkar ju oklokt.
Om man vänder på att vi i reklambranschen har varit för dåliga på att ingjuta mod. Så det är vårt fel.
Lita på min magkänsla här.
Ja, lite så faktiskt. Och det är inte så lätt om man är marknadschef och det kommer svart på vitt. Så här når du flest antal människor, istället för att fråga sig, vad är det du når dem med? Ja. Lite så.
Och influencers då? Det finns ju, jag tänker så att man tänker så att det finns massor av, om reklam handlar om att på något vis få någon att gilla ett varumärke och sen i förlängningen köpa det där varumärket, och idag så har vi då influencers som ju har samma funktion, vi har liksom hela den här AI som du pratar om, all data och sånt där. Är det, kommer det, om vi nu ska se en nästa reklamvåg, hur förhåller man sig till dem?
Alltså egentligen så är väl influencers inte någon större skillnad mot att man har haft sån här endorsing-reklam som fanns i början av 1900-talet också. Kändisar som dricker någonting och så här. Alltså alla förstår ju någonstans att de här människorna får betalt för att säga det de säger. Mm. Och jag tror att det nya kanske är att det finns en hel del kändisar. Ricky Gervais, ni vet, stand-up-comedian, han har ju en egen vodka. Dutch Barn Vodka, som han gör ganska rolig reklam för, by the way. Och det är någonting nytt som jag inte har sett förut i alla fall. Att liksom man promotar ett eget varumärke, så man är inte bara då betald för det, utan man tjänar ju liksom pengar. Ryan Reynolds har en tequila, tror jag. Och, ja, det finns massa exempel.
Man är tillbaka lite till uppfinnartanken helt enkelt. Jag uppfinner någonting och säljer det själv.
Ja. Men känner ni inte konkurrens av influencers?
Jo, det är klart vi gör. Verkligen. Så att, och det gör vi ju även av liksom, Jag menar, Lasse Löndahl gjorde väl reklam för någon läsk på 50-talet, tittar vi på. Det är liksom, det kände väl läsktillverkarnas reklambyrå konkurrens av på den tiden, fast i en annan skala, men hänger du med? Mm. Jag tror att det är i grunden samma grej faktiskt.
Och det här då, Frank, avslutningsvis, att vi ska, att reklamen ska resa sig som en fågel Fenix ur de här askorna som vi befinner oss i och bli stor igen. Hur går det till?
Nej, men jag tror att, jag har tjatat om det nu lite grann, men jag tror att branschen har lite för länge varit intresserad av hur man når så många människor som möjligt, istället för att tänka kvalitativt, hur når vi människorna med ett bra och underhållande budskap som gör att de blir engagerade. Och hur det ska gå till är att man anlitar några duktiga reklamare som...
som kan sälja sin magkänsla.
Ja, men lite faktiskt det är så. Och det är jävligt svårt att övertala folk till det.
Provat på skor från London.
Man kan säga att reklambranschen har varit jävligt dålig på att göra reklam för sig själv.
Det är sant. Och ja, och vi stannar väl där egentligen. Ja. Men jag håller med. Jag tänker att skor från London kanske kan vara en del av pusslet. Tack så hemskt mycket, Frank Hollingworth, för att du kom och ville prata med oss om reklamens framtid i talkshow. Och ja, nu är det dags för en rykande färsk rapport från den mörkaste skrymslena av Sveriges kulturvärld med mästerdetektiven Mårten Nansén.
Tack för det. De kreativa branscherna i Sverige omsätter 650 miljarder kronor och sysselsätter nästan 250 000 personer. Det står klart när deras ekonomiska effekter nu kartlagts för första gången.
Det är överraskande mycket, både i omsättning och sysselsättning.
Elisabeth Widlund Fornelius är kansliansvarig på föreningen Kreativ Sektor, som på regeringens uppdrag tagit fram statistiken som omfattar allt från elefanter som H&M och Spotify till individuella konsthantverkare och författare.
Så det är ju en viktig del av Sveriges ekonomi, och det anses nu för tiden vara en av Sveriges basnäringar, faktiskt den nyaste basnäringen.
Ja, basnäring utnämndes de kreativa branscherna till i den senaste regeringsförklaringen. Och när rapporten nu lämnas till kulturministern hoppas Elisabeth Widlund Fornelius att den ska få effekt.
Nu hoppas vi väldigt mycket på att politiken samordnar sig ännu mer kring de här branscherna, för att branscherna spänner över många olika politikområden och stora delar av näringslivet.
Men ska man få till ökad export och internationalisering behövs både kompetenshöjande insatser och kapitaltillskott, säger hon.
Och i och med att man ser att branscherna är så pass stora, så tror jag att man kan bättre hitta speciallösningar då. För att de här branscherna är olika sinsemellan och de utvecklas väldigt snabbt.
Elisabeth Widlund Fornelius på Kreativ Sektor, intervjuad av Kulturnytts Anton Bennebrandt. Idag går remisstiden ut för förslaget att slå samman Moderna Museet, Statens konstråd och Arktes, tre kulturmyndigheter som regeringen hoppas ska bli en. Arktes, som är statens centrum för arkitektur och design och en av de tre myndigheterna som förslaget gäller, avstyrker helt. De skriver att utredningen har för stora brister för att utgöra underlag för vidare arbete. Bland annat ska utredningen innehålla ett 50-tal sak- och faktafel enligt Arktes. Statskontoret tillstyrker däremot en sammanslagning av Arktes och Moderna Museet, men är inte lika positiva till att Statens konstråd ska ingå i den här nya myndigheten. De fördelar som utredningen pekar på är inte tillräckligt konkreta, och de besparingar man hoppas på beskrivs som teoretiska. Själva skriver Statens konstråd att det saknas både riskanalys och en vision för den nya myndigheten i utredningen. Idag finns två statliga myndigheter som köper och beställer konst, Moderna Museet och Statens konstråd. Om förslaget genomförs så blir det en enda, vilket medför ökad maktkoncentration och riskerar att leda till minskad konstnärlig mångfald enligt konstrådet. Moderna Museet har ännu inte lämnat in sitt remissvar. Musik nu. När Mumford och Sons släpper sin första skiva på 7 år så är de tillbaka i det folkrockland där de började sin musikaliska resa för drygt 15 år sedan. Ett klokt val, tycker Kulturnytts Andres Krisa.
Mumford & Sons, som slog igenom tidigt 2010-tal med folkmusik i modern skrud, har sedan dess varit ute på villovägar i ett antal år. Britterna har lekt U2 och Coldplay med blandat resultat. Men nu är den akustiska gitarren, banjon och ståbasen tillbaka, som tillsammans med körsången smidigt formar sig runt sångaren Marcus Mumfords delikata bariton. Allra bäst är det när bandet lyckas karva fram ett lite mörkare sound. Och det är ofta när man skalar av ljudbilden och låter Marcus Mumford jobba i sina lägre register som texterna plötsligt känns dagboksnära. Defeat and surrender always feel the same to me. Lägsta nivån, den är hög och det är kompetenta musiker som vet hur man skapar en levande dynamik över 10 spår. Men samtidigt är det sällan det här riktigt lyfter till de allra högsta höjderna. Och jag, Andres Krisa, kan inte ge mer än en 3 i betyg till Mumford & Sons Rushmere. Let your anger go to hell.
We're alone. Vet ni vad som kännetecknar kvinnor i Älvdalen?
Nej.
De har visat sig vara oväntat intresserade av dragspel, rapporterar P4 Dalarna.
Den här digitala världen gör att vi verkligen vill göra någonting på riktigt med händerna, alltså att lära oss saker.
Hanna Risander fick ett dragspel i 40-årspresent. För att lära sig att spela så gjorde hon en efterlysning efter fler spelsugna i sociala medier. Hanna berättar att allt ifrån 16-åriga tjejer till 94-åriga damer nappade.
När vi hade tagit in 10 som skulle få gå kursen så hade vi fortfarande 50 i kö. Och då hade vi också frågor från både Mora och Rättvik om att starta upp dragspelskurser där. Så att det, intresset var ju enormt.
Nu står det ett 40-tal kvinnor i kö och vill lära sig att spela. Mattias Lind är en numera ganska upptagen dragspelslärare.
Ja, blev väl lite chockad först. Det var lite mer än jag trodde att jag skulle få ta på mig. Men ja, ta väl några i taget, tänker jag.
Josefin Edvardsson Snöfors, P4 Dalarna.
Ja, tack så hemskt mycket, Mårten. Vi pratade ju om Sabrina Carpenter och vi undrade var männen i den samtida musiken finns. Och de verkade finnas helt enkelt i Kulturnytt. Mm. Imorgon så ska vi prata lite om den allsvenska fotbollen, eller hur, Katrin?
Det ska vi göra.
Ja, säsongen drog igång i helgen. Mm. Jag läste att AIKs tränare, han var väldigt nöjd med att hans trupp i en träningsmatch mot Öster sprang både längre och snabbare än Liverpool brukar springa i sina Champions League-matcher.
Ja, grattis.
Det låter ändå imponerande, eller?
Ja, det gör det. Ja.
Lite märkligt tycker jag att AIK förlorade den här matchen mot Öster med 0-3. Det verkade inte grumla den här tränarens glädjebägare.
Eller så ägnar han sig åt fokusförflyttning.
Kanske. Annars så var, tänker jag, det mest uppseendeväckande kanske i helgen, det var kanske det här.
Här kommer en boll upp mot Faraj som är på rätt sida. Ja, det blir 4 mål från Omar Faraj. Här kommer han då för sitt femte. Han rullar in 5-0 Degerfors.
Omar Faraj i Degerfors gjorde alltså 5 mål i den här matchen mot Halmstad helgen.
Imponerande.
Ja, otroligt. Jag tänker 3 mål i samma match kallas ju hattrick. Mm. Finns det något över hattrick? Alltså, ja, vad ska man kalla det här?
Det har säkert ett namn.
Ja.
Men i hockey finns det ju, där kan man köra, du ska göra 1 mål, 1 assist och vara med om 1 slagsmål.
Mm-hmm.
Det är en annan typ av hattrick.
Man är goat om man gör allt. Ja. Lite oklart.
Ja.
Ja, det är i alla fall imponerande. Imorgon däremot, Kassin, då är det inte själva matcherna vi fokuserar på i fotbollsallsvenskan.
Nej, utan ramsorna på läktaren.
Ja. Och har du någon ramsa som du vill dela med dig av direkt?
Sassa, brassa, mandel, massa. Vi vill höra näten prassla. Till exempel.
Ja, alltså jag är stum över framförandet.
Jag är en sportig tjej från Hedemora, Jonas.
Intensiteten i framförandet. Imponerande. Ja, men nu, sändningstekniker idag, så ska jag säga var Maria Stillberg, dagens producent, Amanda Rydman. Och nu är det dags att höra lite grann om Marine Le Pen, kan jag tänka mig.
Och det hade det kunnat göra om det här var måndag eftermiddag, men det är det ju inte. Det är nu natt mot tisdag och det här var en återutsändning av måndagens talkshow med Katrin Zimmermann och Jonas Bonnier. Och vad handlar det om i veckans avsnitt av Trädgården med Pernilla och John?
Du John, jag undrar om inte det här är den finaste presenten jag har fått hittills i år.
Det är jättevackert.
Hur mycket tomatfrön som helst som min journalistkompis Åsa har klistrat upp på kaffefilter och skickat till mig för att hon tyckte jag skulle få lite roliga sorter, va?
Och klistrat in på A4 alltså, med text bredvid varje sort. Snyggt och fint och tydligt. Det tycker en trädgårdsmästare om.
Ja, och du säger att kaffefilter är också så himla bra.
Det är nästan folkhemmets sätt att förvara tomatfrö på kaffefilter. Jag vet inte varför.
Men du, jag skulle vilja så allihopa här. Men så känner jag samtidigt att det här är ju fullständigt överdrivet. För hur många tomatplantor kan man behöva?
Men har du inte märkt att man vill alltid ha något nytt ändå? Jag vill alltid ha minst en ny sort.
Vänta, nu ska vi se vad vi har.
Tomater är alltså ämnet i veckans avsnitt av Trädgården med Pernilla Månsson Colt och John Taylor. Lyssna lördag mitt på dagen 12.09 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Jag tror väldigt mycket på att schack är något som vem som helst kan bli bra på. Och att man behöver inte vara världens smartaste person för att bli bra på det.
I Vetenskapsradion Historia om schack, ett spel på dödligt allvar. Och hur historiskt är lönnmördarspelet Assassin's Creed egentligen?
We are the shadows.
That served the light.
Lyssna tisdag klockan 2.
Berättade Tobias Svanelid om nästa avsnitt av Vetenskapsradion Historia alltså. Och nu här i P1 Nyheter, klockan är 1.
Ekonyheter. Israeliska trupper misstänks ha skjutit ihjäl 15 palestinska vård- och räddningsarbetare som enligt FN varit försvunna under 8 dagar och hittats i en massgrav. Jonathan Whittle är chef för FNs humanitära organ i Palestina.
Vi gräver upp dem ur massgraven i sina uniformer med handskar på. De var här för att rädda liv. Istället hamnade de i en massgrav, säger Jonathan Whittle, chef för FNs kontor för samordning av humanitära frågor i Palestina. Enligt FN försvann 15 vård- och räddningsarbetare för 8 dagar sedan i västra Rafah i Gaza när de ryckte ut för att rädda kollegor som beskjutits tidigare under dagen. I en skriftlig kommentar till Ekot uppger den israeliska militären att deras initiala utredning kom fram till att deras trupper, citat, sköt mot misstänkta fordon och eliminerade ett antal terrorister från Hamas och Islamiska jihad, slutcitat. Ekot har bett om att få klarhet i om den israeliska militären menar att de 15 palestinska vård- och räddningsarbetarna anklagas för att vara terrorister. Men har inte fått svar. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
Under kvällen kom besked att 3 toppar inom Liberalerna avgår. Det handlar om jämställdhetsminister Paulina Brandberg, partisekreterare Jakob Olofsgård. Och senare under kvällen kom även besked om att kanslichef Oskar Våglund lämnar. I en kommentar till Ekot skriver Våglund att det är bestämt sedan tidigare. Och Liberalernas presstjänst säger att det inte har något att göra med de tidigare avhoppen. Ekot söker Paulina Brandberg och Jakob Olofsgård. Det var Ekot klockan 1 i studion. Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Jag tror väldigt mycket på att schack är något som vem som helst kan bli bra på. Och att man behöver inte vara världens smartaste person för att bli bra på det.
I Vetenskapsradion Historia om schack, ett spel på dödligt allvar. Och hur historiskt är lönnmördarspelet Assassin's Creed egentligen?
We are the shadows.
That served the light.
Lyssna tisdag klockan 2.
Så kommer ett nytt tillfälle att lyssna till Godmorgon världen från i söndags med Jesper Lindå.
Och på
Oppositionsledare och journalister fängslade i Turkiet och hör om modiga protester mot makten.
Den ene efter den andra ställde sig järvt framför kameran och fördömde Hamas.
Reportage om protester i både Gaza och Israel. Hör om prinsessan, kungahuset och hudvårdsprodukten och ett reportage om världsordningen.
Den gamla världsordningen är slut och vi är på väg mot en ny multipolär världsordning. Här betraktar man det som att det var liksom ett faktum. Det hade hänt.
Om gamla och nya ordningar, krönika Amat Levin och panelen om OnlyFans. I vår andra timme, stor förödelse i Myanmar efter jordbävningen. Sen möter vi en Nobelpristagare.
Bara en månad före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina fick hon en fråga om hon trodde det skulle kunna hända. Nej, nej, det är omöjligt, hade hon svarat. Det vore ju galenskap.
Svetlana Alexievich på Sverigebesök och brist på snö i norr.
You can see so much vegetation around that it's just... It's not a winter wonderland like people expect to see.
Reportage om klimatet och hundspannet utan snö. Från Washington om Donald Trumps kulturkrig. Från LA återbesök i ett nedbrunnet Palisades. Sist en biltur i Belfast. Och ett kåseri av Emil Jensen. Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, demokratin står på spel i Erdogans Turkiet efter gripandet av oppositionsledaren Ekrem İmamoğlu och en svensk journalist sitter fängslad i Istanbul. Thomas Thorén, SVT:s korrespondent i Turkiet. God morgon.
God morgon.
Thomas, efter det här att oppositionsledaren då, İmamoğlu och många fler runt honom greps, så har ju protesterna i Turkiet varit rätt intensiva. Hur är situationen nu med den här kampen?
Ja, man får säga att huvudoppositionen CHP fortsätter att hålla huvudet högt och deras huvudbudskap är vi vägrar vika oss. Igår hölls ett rekordstort möte här i Istanbul. Hundratusentals människor samlades till stöd för den fängslade borgmästaren. En styrkedemonstration för oppositionen och deras förmåga att mobilisera människor på gatorna som nu har hållit i sig i då över en vecka. Och man kan väl säga att det har liksom utkristalliserat sig en viljornas kamp där då oppositionen vill hålla fast i den här frågan. Människor ska fortsätta öppet visa sitt motstånd och sitt missnöje med den fängslade oppositionsledaren och kräva hans frigivning och att han ska tillåtas att ställas upp mot Erdogan. Och från Erdogan och regeringens sida så satsar man på att en slags utmattningstaktik, att det här kommer inte hålla i sig. Det här kommer att avta, frågan kommer att blåsa förbi. Och samtidigt fortsätter ju då de hårda nyperna med gripanden och man drar åt trumskruvarna på turkiska medier. Intressant under mötet igår var till exempel att samtidigt som det här rekordstora mötet hölls så visade nästan alla stora tv-kanaler i Turkiet bilder på matlagning eller reseprogram. Mötet ignorerades helt.
İmamoğlu, alltså jag menar, han ses ju ändå som den som faktiskt skulle kunna besegra Erdogan i ett val. Alltså vid sidan av gatuprotesterna, hur agerar den turkiska oppositionen i det här läget?
Ja, det är ju verkligen en Davids kamp mot Goliat. De är hårt pressade, men de försöker med alla medel de kan att hålla fast i mobiliseringen på gatorna, demonstrationerna. Efter då att ha samlats vid kommunhuset nästan dagligen sedan gripandet av İmamoğlu så har man nu beslutat sig för att hålla två möten i veckan. Ett i Istanbul och ett kringresande möte där då huvudoppositionens CHP:s ledning ska resa runt i landet. Så det börjar likna en slags valrörelse på det viset att man ska hålla fast i det här ständiga möten på gatorna. Man har också uppmanat sina anhängare att bojkotta företag kopplade till president Erdogan i ett försök att sätta tryck på Erdogans regering. Man kräver då İmamoğlu's frisläppande och att han ska tillåta ställa upp, och man kräver också tidigare lagt val eftersom man tror att man har folkopinionen på sin sida vid ett val. Mm.
Vi ska titta lite på det här med den svenska frilansjournalisten Joakim Edin som greps när han anlände till Turkiet då för att bevaka situationen nu i veckan. Då. Turkiets presidentkansli bekräftar ju på morgonen enligt nyhetsbyrån AFP att han gripits för påstådda kopplingar då till terrorism och för att han förolämpat president Erdogan. Medins uppdragsgivare Dagens ETC har ju mycket starkt förnekat det här och varit tydliga med att Medin var på uppdrag som journalist. Bülent Kenners är före detta chefredaktör för tidningen Today's Zaman som fanns förut. Han har tidigare i sitt liv gripits för förolämpning av Erdogan.
I was one of them, maybe one of the first journalists who was accused of insulting Erdogan, and then later he accused me of being a member of even the administrator of the terror organization. This is the basic tactic of Erdogan regime to silence any critical view. And Joachim now became the target of this strategy.
Joakim Medin har hamnat i skottlinjen för president Erdogans metoder för att tysta sina kritiker, säger Bülent Kenners. Och just anklagelser om att ha förolämpat presidenten och för kopplingar till terrororganisationer är vanligt förekommande, menar han.
Basically, right now in Turkey there is no independent and free media.
Yttrandefrihet har dessvärre inte funnits i Turkiet på många år, menar Bülent Kenners. Och nästan all media kontrolleras av president Erdogan.
Joakim Medin is a prominent journalist who always sensitive to the human rights violations across the Middle East and other parts of the world.
Skälet till att Joakim Medin greps är att han har bevakat överträdelser av mänskliga rättigheter i Mellanöstern och Turkiet, menar Bülent Kenners. För att han har skrivit om Erdogans förtryck av kurder och oppositionella i Turkiet.
Joakim Medin's arrest is also have an aspect to give a lesson, showing an example for international journalists to not cover the protests in